Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och alla lyssnare, välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck. Jag är före detta sektmedlem och pastor i Knutbysekten. Men numera sektutövpoddare tillsammans med dig, Rigmor. Mm. Och du är?
Rigmor Robert. Och jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker.
Och nu har vi haft Sektpodden i över ett år. Och det är spännande. Vi får ju så otroligt många olika förslag på ämnen. Mm. Och idag så tänkte vi närma oss ett ämne som vi fått flera mejl om. Bland annat så har vi fått flera mejl om en rörelse eller ett begrepp som heter QAnon. Säger jag rätt då, Rigmor?
QAnon. Alltså det kommer från Q och Anonymous. Mm. Så att man är anonym. Den här rörelsen, man möter varandra på internet. Och Q, vet du vad det står för?
Nej, nu kommer jag faktiskt inte på det bara för det.
Nej, men det är inte så konstigt kanske. Det är en militär beteckning. Ja. För att man har en så hög... Man har access till information med högsta sekretess. Mm. Till exempel kärnvapen, militära planer och strategier och så vidare. Så Q står i det sammanhanget för någon som verkligen skulle kunna ha någonting att läcka och berätta. Mm. Och QAnon, alltså den här grupperingen då, de som tillhör den... De är anonyma och det är väldigt viktigt för dem att de är anonyma. För att de uppfattar att de genom Q, den här talespersonen som de inte vet vem det är, får information. Och de kan vara som du och jag, en sköterska, en läkare. De kan vara en hemmafru, en farmor, en vem som helst. Och de tänker sig att det är viktigt att inte bli identifierad med någon banderoll eller någon liten flagga eller rosett och så vidare. För de tänker sig att vi befinner oss i tiden före ett stort uppvaknande. Och det stora uppvaknandet kommer att handla om att något som de kallar the deep state. Och de tänker sig att det är en hemlig grupp av människor som liksom bortom synhåll för regering och allmänhet har onda avsikter och styr, håller i trådar i världen, men att detta är på väg att avslöjas av vem?
Q.
Nej. Donald Trump.
Ja.
Varför inte? De ser honom som en messias som kommer att ta strid mot den här ondskefulla, dolda gruppen av pedofiler, hemska personer som sitter sitter och liksom håller samman mot resten. Alltså det är ont mot gott, och den gode riddaren har de sett som Trump. Donald Trump, ja. Tro mig eller ej.
Men då frågar jag bara, jag tänkte på stormningen av kongressen. Mm. Då blev ju det här QAnon, det blev ju känt utifrån den här bilden på den här mannen som utklädd som en typ shaman, eller man ska säga, med päls och...
Han börjar kallas för QAnon shamanen.
Ah, okay,
han heter egentligen Jacob Chansley, en 33-årig kille.
Men det är inte han som är...
Nej, han är inte Q.
Nej, precis.
Utan han är en av Q. Mm. Men han var ju... Du ser hur publiciteten är viktig. Jag menar, han med bar mage, tatuering och som horn på huvudet och den här pälsvästen vad han hade på sig. Han var ju på bild överallt. Ja. Det blir så spektakulärt.
Men det går ju lite grann emot det här som jag tänkte, som du pratade om först, att de ville vara anonyma och inte ska visa sig eller ha något tecken eller någonting. Men han...
Nu i samband med valet så var det dags att komma fram. De hade tänkt sig att när Trump förlorade valet så skulle det här miraklet ske. Han skulle stiga fram och visa att det var en felaktig, att han egentligen hade segrat i valet. Och de kände de sig som någon slags förtrupp i den här omvälvningen som de...
Men vad händer då nu när Trump inte blev omvald, utan han är han fortfarande messias och räddaren för dem? Eller
ja, för en del grupper fortsätter bara. Och nu har ju Trump tydligen haft en liten stilla period med flytten ut ur Vita huset.
Ja.
Men vad jag förstår så har han samlat sina anhängare igen.
Ja.
Men just den här QAnon-shamanen Jacob Chansley, hans eget uppvaknande gick åt andra hållet.
Mm.
Så han kände sig sviken, och de uppfattade ju som att Trump hade hejat på dem att komma in och göra den här stormningen,
ja,
Capitolium. Men att de kände sig svikna, så att nu är ju han anklagad och kommer att dömas för de här brotten.
Mm.
Och då är han beredd, har han sagt i media, att liksom tala mot Trump. Och hade det blivit... Nu blev Trump frikänd i den här riksrätten, men hade han inte blivit det så var den här shamanen beredd att gå emot, vittna mot honom.
Mm. Ja, det är intressant. Nej, men när vi pratar om det så tänker jag ju på ett begrepp som är väl känt, och det är ju konspirationsteoretiker eller konspirationsteorier. För det kan man väl säga att det här verkligen är... Och då tänker jag, vi har ju fått frågor också om det faktiskt. Just en lyssnare som skrivit precis rätt upp och ner om konspirationsteorier och sekter har någonting gemensamt. Är det lika? Vad säger du om det?
Jo, det finns verkligen beröringspunkter, och det finns olikheter. Därför att en konspirationsteori utgår ju från att det finns en kamp mellan ont och gott, precis som man gör i en sekt.
Mm.
Men om vi nu talar om en religiös sekt, för att det är klart, om vi pratar om en politisk sekt så kan en konspirationsteoretisk grupp vara en slags sekt.
Mm.
Men om vi pratar om religiösa grupper, vi har ju pratat så mycket om Knutby,
mm,
då är skillnaden att man tänker sig den religiösa gruppen, att det är mellan Gud och himmelska makter och djävulen och osynliga mörka makter. Så att det är inte i första hand mänskliga.
Mm, just det. Det är där det skiljer sig liksom.
Ja, där skiljer det sig. Mm. Men annars är tänkesättet väldigt likt.
Ja.
Att gruppen, vare sig det är en sekt eller en konspirationsteoretisk grupp, så tänker de sig att de är en slags... De vet någonting i förväg som omvärlden ännu inte har förstått eller ännu inte är mogen att förstå. Och de väntar på den här stora apokalyptiska förändringen när alla kommer att få se att själva har de blivit kallade kanske för foliehattar och så vidare. Men då kommer världen, så man liksom är i... Mm. väntan på något stort avslöjande.
Men det tycker jag är intressant, just det där som du säger, för att när jag läste på om det här lite granna så hittar jag jättemånga beröringspunkter med vad jag har upplevt i Knutby. Det är samma...
Berätta.
Ja, men du har redan nämnt flera saker utav dem. Dels det här med att det finns en messias, en räddare. Dels att man har en apokalyps, det ska ta slut. Ja. Liksom.
Och stor om det, förändring.
En stor förändring. Och sen just det här att man vet att det är en grupp som vet någonting som andra inte vet. Och man har på något sätt en slags överjordisk kunskap. I det här fallet är det inte en himmelsk kunskap då, utan då är det en kunskap i någonting som är hemligt och information som ingen annan har. Och att man liksom är beredd på, tänker jag också, motstånd. Det är inte en bekräftelse på att man är på fel väg, utan det är snarare en bekräftelse på att man är på rätt väg. Och sen tänker jag också på det här med att man väntar på en slags drabbning och en strid mellan gott och ont. För det är också någonting som är väldigt religiöst betingat, men som också finns här. Och sen tänker jag också på det här att man har en tillhörighet. Att man tillhör liksom en grupp som vet någonting. Man är en del av någonting större och man är med om att få göra någonting för mänskligheten. Liksom. Och det är väldigt likt, tänker jag i alla fall.
Verkligen. Ja. Och om vi pratar om socialpsykologernas definition av en sekt, så brukar ju de säga att det är en socialt extrem miljö.
Mm.
Alltså det, man kanske lever på ett... Det behöver inte de här QAnon-anhängarna göra. De ska ju leva sina vanliga liv. Men också att man har det här ett spänt eller motsatt förhållande till samhället i övrigt.
Mm.
Det är det du antyder, att vi vet något som ni andra inte vet.
Mm.
Och vi håller ihop och vi kommer att få rätt i slut.
Mm.
Så det är en blandning mellan att man drar sig undan och är lite skamsen. Det är inget kul när omgivningen kallar en för sektmedlem eller foliehatt eller något annat. Så.
Mm.
Men sen hemligen i den egna gruppen så känner man att vi vet något och de kommer att få se.
Ja, jag tänker också att det är nästan så att det kanske är så att det är lite pris man får betala för det här viktiga som man får vara med om. Då får man liksom betala priset av att bli kallad kanske tokig eller foliehatt eller sektmedlem eller religiös tok eller vad det nu kan vara för någonting. Och då är man liksom på något sätt beredd att göra det för det stora och det goda och det, ja, det man ska vara en del av, tänker jag.
Det här begreppet foliehatt.
Ja, var kommer det ifrån? Ja, det är verkligen ett,
det tycker jag är lite roligt
lustigt uttryck.
Ja, var det kommer ifrån?
Ja.
Jo, det kommer faktiskt ifrån en medlem av den kända inflytelserika Huxley-familjen i England.
Aha.
Nämligen Julian Huxley. Och han skrev en science fiction-berättelse 1927. Och den heter The Tissue Culture King. Tissue Culture King. Och då, i den berättelsen alltså, så hade de här personerna i berättelsen en metallklädd hjälm. Och det var den som skyddade mot de som kunde läsa tankar. Men också mot farlig påverkan och strålning. Och det här har man ju då skojat, att människor som tror på ovetenskapliga, pseudovetenskapliga teorier, och att de skulle fodra sin mössa eller sin hatt med aluminium.
Ja, för att skydda sig.
Tin foil hat. Ja. Och det finns någonting som heter Faradays bur, om du kommer ihåg från fysiklektionerna, så är den här buren, den är liksom avskärmad så att den är skyddad ifrån störningar av elektriska fält eller elektromagnetisk strålning, genom att man lägger en spänning, en slags ledande hölje, elektriskt hölje runt den där. Och ungefär så skulle då, tänkte man sig, den här foliehatten funkar, så man skulle inte bli påverkad av.
Och det är det man idag använder som ett skällsord, får man väl säga ändå. Eller
liksom, förlöjligande
ord för. Men om man då, när vi ändå pratar om olika begrepp, så vad kommer konspirationsteorier, alltså vad, det ordet, vad kan man liksom förklara det lite mer?
Ja, det finns ju två sätt att förklara det. Det ena är när det kom i bruk, och det var ett väldigt speciellt tillfälle. Och det andra är vad själva ordet betyder. För själva ordets betydelse, konspiration, det är bara att minst två personer har gemensamt begått någon handling, en sammansvärjning. Till exempel mordet på kungen Gustav den tredje. Den här maskeradbalen. Mm. Så var det en sammansvärjning av några adelsmän som ville bli av med honom.
Mm.
Så en konspiration, det är när fler än en. Det är ingen ensam galning, utan det är fler som är,
just det,
har begått ett brott. Och teori, ja, men varje brottsutredning så har ju utredarna en teori under arbetets gång innan de har funnit den skyldiga, en gärningsman, innan de har klarlagt hur det här brottet gick till. Så har åklagare och polis teorier. Men det här begreppet, konspirationsteori, det lanserades faktiskt av CIA, av amerikansk underrättelsetjänst, i samband med att folk började undra över den här Warren-kommissionen som beskrev hur mordet på president John F. Kennedy hade gått till. Och när personer fann att saker och ting var utlämnade, att det var underligheter som inte stämde med naturlagar och logik eller det ena och det andra, då började man föra fram begreppet här till konspirationsteoretiker, de här konspirationsteorierna, i ett sammanhang som var nedsättande och förlöjligande.
Mm. Just det. Så man kan säga när det är liksom hålrum i en berättelse, så skapar ju människan lätt teorier om, för att fylla ut de hålrummen, kan man säga så?
Precis så är det. När makten, de som har makten, i det här fallet Warren-kommissionen, som under den nya presidenten Lyndon B. Johnson skulle förklara hur det här hade kunnat gå till, att en president mördas på öppen gata. Och det kan ju påminna om, vi kanske återkommer till det, mordet på våran statsminister.
Palme.
Ja, Palme.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Årsdag alldeles i dagarna faktiskt. Och 1986, så är det ju återigen, var det i John F. Kennedys fall Lee Harvey Oswald. Han nekade ju till att han hade skjutit presidenten, men innan det hamnade i någon rättegång så blev han själv mördad inför pressens, medias kameror, av en annan man som sen i sin tur dog. Och då har man velat säga att ja, men det var en ensam galning, och de som säger det kan det inte ha varit, då kallar man dem konspirationsteoretiker. Under en lång period så ville man från myndigheternas sida säga det var Christer Pettersson som mördade Palme, en ensam galning, missbrukare. Och sen gick det vidare och så avfärdades det, och han är död. Men nu fick vi till mångas förundran för snart ett år sedan, Palme och klagaren Christer Pettersson, att det var en annan ensam tok.
Just det.
Men nu har faktiskt en grupp väldigt meriterade forskare, utredare, kunniga författare runt Palmemordet i Dagens Nyheter gått samman och krävt att riksåklagaren tar upp det här igen. Bland annat därför att den här mannen, Skandiamannen som han kallas, Engström, han har blivit utpekad efter sin död utan bevis. Och det var inte ens någon advokat eller någon som förde hans talan, utan han blev bara utpekad som att han ska vara det. Och då säger man att det stämmer inte med hur det går till i ett rättssäkert samhälle. Vi får se fortsättningen.
Nej, jag tänker också, kan det vara så att en anledning till att man skapar konspirationsteorier eller att konspirationsteorier bubblar upp är för att människan också är, jag menar, att det finns en rädsla och en oro för vart världen är på väg, och man vill ha svar och man vill hitta man är kanske inte nöjd med de svar man får, och man tycker förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror jag förstår vad du menar, och du får ställa din fråga på annat sätt om jag missförstår det, men det är ju makten ger oss. Det är ju det som är, vad är makten? Jo, det är regeringen, det är militären, det är säkerhetspolisen, polismyndigheter, rättsväsendet, ledande tidningar. När de allihopa är eniga om någonting som inte stämmer, då har uppstått ett informationsvakuum.
Just det, det här hålrummet, ja.
Det här hålrummet. Mm. Och det är klart att om någon visar det här stämmer ju inte, så kommer den personen kanske också med ett förslag. Kan det vara så här istället? Vi har det andra exemplet som också är aktuellt i Sverige, och det är Estonia-katastrofen.
Det är verkligen aktuellt. Ja. Har varit nu. Ja.
Och då var det också väldigt märkligt, därför att då var det ju som att först så sa staten, myndigheten, haverikommissionen att nej, vi ska inte ta upp de dödas kroppar. Jo, men vi vill göra det, sa dykarna som var nere då primärt. Varför får vi inte ta upp dem? Och då sa man till oss, allmänheten, nej, det är för jobbigt för dykarna, för det är för svårt för dem. Och sen var det väldigt konstigt med den här haveriutredningen, därför det var ju ett antal överlevande som hade varit ombord. Ingen av dem blev hörd. Och då frågar ju i alla fall jag, men varför frågar ni inte vad de såg? Vad var? Nej, de var för chockade, så det skulle vara traumatiskt att bli förhörda. Mm. De vill ju berätta. Mm. Och sen kom ju då en och annan ändå och sa, så jag visste om att passagerare som hade överlevt hade sett att det var militära transporter. Mm. Nej, det var en konspirationsteori. Mm. Det var det ju inte alls fråga om. Absolut inte. Men 10 år senare så sa man, jo, det var transport av militärt material. Och då kan man se att konspirationsteori både kan användas på det sättet att man avslöjar att det här är strunt. Det här är personer som tror på drömmerier och fantasier, de kollar inte fakta, kollar inte källor. Men det kan ju också användas som att avfärda ett faktiskt avslöjande, en whistleblower som talar om hur det är, och så det är ett väldigt...
Så använder man det nästan som ett medel för att liksom lägga ut rökridor nästan, om man ska
säga. Verkligen. Och avfärda någonting som... Så att det är ett intressant... Det är
otroligt svårt för oss i allmänheten att veta, tänker jag, vad som är vad.
Om man inte är intresserad och börjar faktagranska så kan man ju inte veta. Nej. Men om man blir intresserad så skulle jag föreslå att hellre än att börja tro för att min kompis tror, eller den där personen i tv har så fina ögon och verkar så trovärdig, att man kollar källorna. Varifrån kommer uppgifterna? Mm. Vad säger de som ställer sig emot? Hur kan jag väga? Så att man liksom tar ett eget ansvar för den information man anammar, tänker jag.
Mm. Ja, det är väl jätteviktigt. Men tillbaka till det där med rädsla, så jag tänkte faktiskt på ett mejl vi har fått. Mm. När det gäller just det, och då är det så här, en kvinna som skriver: många, både kristna och icke-kristna, varnar nu för vaccin, 5G, världsregering, vilddjurets märke och så vidare. Jag vill inte ta in, men det skaver. Tänk om det ändå ligger något i detta. Så brottas jag och tänker att vår tid är svår. Ena sidan är anklagad för konspirationsteorier och den andra anklagas för dold agenda. Jag tror att det här är inte helt ovanligt att man hamnar i det här.
Nej, visst.
Ja. Och det var lite det jag menar med rädslan också. Och jag tänker att man ser liksom vart världen är på väg. Nu kommer ett virus och en pandemi och det är svält och katastrofer där och krig där, och så blir man, vad händer? Och det skapar liksom en osäkerhet som gör att människan vill fylla, liksom, man vill ha svar på det.
Och jag har ju förstått i alla mejls vi får att det finns predikanter inom frikyrkan som spelar på det här och verkar blanda samman. Och i USA, där motsvarigheten till vår frikyrklighet kallas evangelicals, evangelikaler, så är det ju så att man har alla möjliga, man blandar ihop politik med framförallt uppenbarelsebokens förkunnelse om något stort som ska hända, Jesu återkomst. Det har att göra med landet, nationen Israel, och nedstigandet från himlen ska ske där, och judar ska låta döpa sig, och det ska komma Harmagedon. Alltså, hela det där är så näraliggande de konspirationsteoretiska idéerna i många fall. Och då verkar det som att en del predikanter är ute i de här tassemarkerna och blandar ihop.
Ja, och både i Sverige förstår man att det finns, men framförallt så hörs de ju väldigt mycket från USA. Och de är ju högljudda och har ju, ja.
Och många, jag har förstått att i frikyrkorörelsen finns det också ett stort inflytande från engelskspråkiga länder.
Ja, inom en viss del av frikyrkan, den karismatiska delen.
Och det är den karismatiska vi pratar om. Ja. Där man väldigt mycket liksom tänker sig profetiskt, att man ser in i framtiden. Och det är det jag menar med uppenbarelseboken, att man tänker sista tiden, tiden är inne nu. Livets ord, kanske Hillsong, kanske de här karismatiska grupperna.
Ja, jag tror att det är jätteviktigt att de som har, de kristna som inte håller på med det, eller man ska säga, verkligen är noggranna med att istället trycka på vikten av att lyssna på ja, men som när det är till exempel nu med pandemin och vaccin, och att inte tro på någon slags övernaturligt mirakel som ska ske, utan att faktiskt hålla sig till alla de förordningar och så vidare som vi har fått. För det finns ju de som tänker att vi behöver inte lyssna på någonting, och det kan ju vara väldigt farligt.
Så att, ja, men jag såg just det i tidningen Dagen, den kristna tidningen Dagen, häromdagen, att det var bild och artikel om en amerikansk predikant som sa att vi ska inte använda, ta något vaccin. Vi har Jesu blod istället.
Ja. Och det, ja. Men ska vi gå vidare?
Ja.
Vi har fått ett mail som, ja, men det hänger ihop med det vi börjar med QAnon, som skriver så här: jag skulle gärna höra er analys av Sophie Zoe Geirids, nu vet jag inte om jag säger rätt här, men hennes efternamn, retorik och budskap om det onda och goda. Det onda är kabbalen, eller på svenska kabbala, vilket för mig var en okänd rörelse. Det goda är något hon kallar för Q och har koppling till Trump. Och det var ju det här vi var inne på förut. Men jag vet att du har lite tankar om det här med kabbala och kabbalen.
Ja, verkligen. Det är en sammanblandning, ett missförstånd som vi ska reda ut.
Ja.
För kabbala, det är en judisk okultmystisk tradition. Med symbolik, siffersymbolik och så vidare, och har sina, det är ungefär som motsvarar den kristna gnostiska rörelsen. Medan ordet kabbal, som har, det står för en dold eller obekant grupp, som är förutomstående dold då, men som har sammankomster och som är faktiskt en sammansvärjning, en slags konspiration. Men de drivs av ett eget intresse, gemensamt intresse och avsikter som vi inte känner till. Men de är inte välsinnade. Och ett exempel nyligen på en kabbal, hur det användes, det var ju när Katarina Frostenson, före detta akademiledamot, när hon i de här två böckerna om sin tid när maken blev dömd för sexuella övergrepp.
Jean-Claude Arnault.
Jean-Claude Arnault, precis. Mm. Så jag har skrivit en bok som heter K och en bok sen som heter F. Och där kallar hon framförallt kvinnor som har anmält, kvinnor i MeToo-rörelsen som anmälde Jean-Claude Arnault och så vidare, för en kaball som är ute för att skada
en sammansvärjning helt enkelt.
Ja, eller en grupp som lite jobbar med egna
agendor liksom.
Ja, de jobbar, det kanske inte just en sammansvärjning på det viset, men en kaball är liksom en grupp som är aktiv och har en gemensam och som har stort inflytande.
Mm. Intressant. Ja, men om jag fortsätter med det här mejlet som jag fått, det så du har varit inne på det lite grann innan, men nu har inte jag, man har inte hört allt som sägs, men jag förstår ju på de här mejlen vi får att det är faktiskt många som ändå lyssnar på de här människorna som är på YouTube-kanaler och på poddar eller Facebook och vad det nu kan vara för någonting. Och jag har lite citat ifrån den här kvinnan som heter Zoe då, som hon nämner här, där hon säger till exempel så här: jag tror att hela historien om kabbalen, säger hon då, och deras hemskheter kommer att uppdagas var efter som. Och sen säger hon så här: bakom kulisserna för coronaviruset, den mörka sidan har kontrollerat massorna allt för länge, vilket har bidragit till hur världen ser ut idag, med krig, miljöförstöring, sjukdom, fattigdom, trafficking etc. Och kabbalan har motarbetat Trump från dag ett. Vi får se om vi behöver gå in i en så kallad tystnad, som betyder att de goda stänger ner internet, telefon och eventuellt elen. Ja. Ja, det är sånt här som bland annat sägs. Det jag tänkte på här, det var ju det vi pratade om förut med rädslan. För när de tar upp just såna här saker som med krig, miljöförstöring, sjukdom, fattigdom, det är sånt där som på något sätt det var, berör människor och skapar oro.
Ja, men det var också väldigt obehagligt det där sista. Mm. Ja. Att man ska stänga av all information. Jag menar, det är sant att på internet kan du hitta vad som helst, men så du måste liksom ta in information med urskiljning. Mm. Jag lyssnade på ett avsnitt som vår lyssnare hade skickat länk till, och det var alldeles uppenbart att det är en sak som gör att den här personen, den här kvinnan, får räknas som en konspirationsteoretiker, och det hon anger aldrig källan.
Nej, där är vi igen.
Ja, det är bara att fråga: var har du fått den här informationen? Var har du hämtat det här? Från var kom? Ge mig länkar, ge mig fakta på det, och då kan man själv gå vidare och se var har, söker hon sin information? Eller vill man tro på henne som en sån här uppenbarelseprofet, att allt det här nedstiger i hennes huvud från ovan?
För det är väl det som den här Q, om jag förstått det rätt, påstår, att han har information från rikets säkerhet där det är hemligt. Och då blir det som att han sitter på något. Det blir ju precis som faktiskt religiöst. Jag har en telefonledning till Gud, jag vet vad han säger, ingen annan vet. Men ni måste lita på mig att jag har hört det här. Och på samma sätt blir det att han säger att man måste lita på att det han säger är just de här hemligstämplade sakerna. För det är ingen annan som vet.
Det kan man säga. Men det han pratar om Q är ju det som president Eisenhower definierade i sitt avskedstal till nationen. När hans presidenttid var slut och John F. Kennedy skulle ta över, så höll han ett tal. Det var faktiskt 17 januari 1961. Då varnade han för någonting som han kallade det militärindustriella komplexet. Att vi måste ha kontroll på vad som pågår i det militärindustriella komplexet. Och det militärindustrin, det är ju inte bara liksom tillverkning av vapen, kärnvapen, stridsflyg, krigsfartyg, utan det är också big oil. Det här drivs, alltså det är olja, hela oljeindustrin. Det är också Wall Street, det är ekonomin, det är investment och banking. Så att det militärindustriella komplexet som John F. Kennedy verkar ha tagit det här på allvar. Men det är ju det som denna Q menar sig vara informerad om. Så det är ja, det är som du säger, det är en oåtkomlig informationskälla för andra som man då ska kunna få ifrån den här läckan.
Precis.
Men det är inte riktigt som när i Knutby Åsa och Helge Urban sa att de hade information från Gud, för det var en annan slags telefonledning.
Ja, ja. Precis. Ja, intressant, Rigmor. Ska vi fortsätta nästa vecka och kanske prata mer om det här ämnet? För det känns som att det finns mer.
Ja, jag har betydligt mer att säga. Är det slut redan?
Jag tror vi säger idag, men vi fortsätter nästa vecka.
Ja, men då gör vi det.
Tack för idag.
Tack ska du ha. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.